Är det inte det som evangeliet handlar om? Nämligen att gå ut. Och det är det som är så fantastiskt, att få dela med sig av det som man har fått uppleva. När vi läste här texten här i början, så är det ganska starka ord egentligen som Paulus använder. Vem av oss kan säga, utav allt det som vi har, det vi har upplevat, det vi står för, vår position, kan säga så här: allt det där är egentligen totalt meningslöst. Jag egentligen betraktar det som, han använder avskräde. Paulus kunde berätta om massa saker som han hade. Han kunde räkna upp många av de där attributerna som var så viktiga just då. Men han ansåg det inte värt någonting. I jämförelse med det som han hade fått uppleva, nämligen att Jesus hade förvandlat hans liv. Och då tänker jag så här: hur är det med mig? Och hur är det med dig? Kan vi säga samma sak? Är det här det absolut viktigaste som vi håller på med? Eller är det så att Jesus är en sån där sak som man gör på söndag förmiddag? Ja, man ska ju göra sig i ordning, duscha, och så ska man gå till kyrkan. Och sen så är det borta. Jag tror att den här gudstjänsten idag är en gudstjänst då Gud själv vill få oss fokuserade på det som är det viktiga. Med blicken riktad mot framtiden. Alltså att vara fokuserad. I våra arbetsuppgifter och våra yrken så är det väldigt viktigt att vi har ett mål och vi vet vart vi vill komma. Vi vet vad vi vill uppnå och så har vi olika delmål. Paulus var likadant. Han hade en framtid. Men han skriver till människor som redan är med. Människor som redan hade fått uppleva förvandlingen i sina liv. Det är lätt då att vara fokuserad, att vara riktad mot målet. Nämligen slutfrälsningen, att få komma hem till himlen. Ja, det där är ju lite diffust för oss, vi är inte där ännu. En del av oss har kommit en liten bit på väg. Men det är ju egentligen dit som vi ska komma en dag. Det är ju dit som Gud vill att vi ska vara tillsammans med honom. Och det ska bli väldigt fantastiskt den dagen. Och när jag börjar att spinna lite grann på det här temat med blicken riktad mot framtiden, att vara fokuserad, då tänkte jag så här: ja, det är lätt för dig, Peter, att vara fokuserad, för du har ju fått uppleva att Jesus i ditt eget liv. Men hur är det med dem som ännu inte har fått uppleva honom? Hur fokuserade är de? De kan ju inte vara fokuserade, för de har ju inte det hoppet som jag och du har. Ja, du har hört det här så många gånger så att det nästan har blivit tjatigt. Man orkar knappt inte gå till kyrkan. Därför att ja, det är samma prat varje gång. Vi har blivit för mycket av det goda. Men jag tror att det som skulle kunna hjälpa oss att få det att flöda lite bättre, det är som vi hörde sången, den sista sången här. Gå ut, dela med dig. Och det är det som evangeliet handlar om. Nämligen att dela med sig. En tanke bara så här i början på året. Tänk om vi var och en skulle få vinna en enda människa det här året. Tänk vad spännande. Alltså, jag har varit med en gång och fört människor till tro. Och då tänker jag, ja, det är fantastiskt. Allt det andra är inte så viktigt. Men att få föra en människa fram till tro. Ja, tänk om jag och du skulle var och en få möjligheten att få vara fokuserad, att vinna en enda människa det här året. Skulle det vara omöjligt? Nej, egentligen inte. Därför att det är väldigt öppet idag. Religiositet och tro är ju någonting som var och en, nästan alla pratar om. Sen så är ju vi kanske lite så här lite rädda. Vi är ju svenskar också. Och inte ska man ju störa, och man ska inte lägga sig i andra människors liv. Som ni vet så var jag med lite grann i det här efterarbetet efter tsunamin. Och ni har ju en stor del av det här min. Så jag kom rätt också och fick hjälp i rätt tid och sådär. Men jag kom att tänka på en sak igår kväll. Vi hade jobbat några veckor efter det här, det första vågen hade hänt då. Plötsligt en natt, jag hade gått och lagt mig, klockan var närmare 12, så började det banka på dörren. Och de ropar, det är ytterligare ett jordskalv. Vi har en trekvart på oss att berätta och väcka alla människor. I det här hotellet där jag bodde och där vi arbetade med ID-kommissionen och Rikspolisen och Räddningsverket och Röda Korset och ja, massor av de här organisationerna. Det hotellet var helt tomt. Personalen försvann. De sprang upp i bergen. Därför de hade ju varit med en gång förut. Man var så rädd. Och så säger de, Peter, du måste åka runt och så måste du väcka alla som ligger och sover. För tänk om vågen kommer, vi måste rädda så många som möjligt. Och då tänkte jag så här, wow. Inte då, men nu, igår kväll. Tänk att få vara med och rädda en människas liv. För inte ville jag att det skulle hända en gång till. Det skulle ju vara katastrof. Och jag åker runt på den här stranden där vi var, kan vara en kilometer lång. Åkte runt, slog på dörrarna, skrek. Ni måste vakna, kom igen, ni kan inte ligga här. Det är en ny jordbävning. Och folk vaknade upp och tog på sig och så tog de bilarna eller motorcyklarna och så åkte de upp i bergen. En enda som jag träffade där, han sa, jag åker inte. Jag lämnar inte min affär en gång till. Jag har blivit av med allt. Och nu lämnar jag inte det här. Ska jag dö så då dör jag nu. Alltså det här lilla, vad säger man på svenska, hång. Alltså lilla rummet var så otroligt viktigt för han. Han vill inte missa det en gång till. Om det är så att vi kan rädda en människa och att få väcka dem. Nu är det dags, nu eller aldrig. Nu måste du rädda ditt liv. Jag tror att det här är oerhört viktigt. Om vi tror på att Jesus är den enda vägen. Jesus är den enda vägen till frälsning. Och människor går evigt förlorade om de inte får ta emot Jesus och börja tro på honom. Att få kunskap på honom, det är absolut det viktigaste. Tror vi det? Är det det vi står för? Är det det som vi arbetar för? Eller är det inte så där prioriterat i våra liv? Paulus var väldigt fokuserad. Och han upprepar sig faktiskt här. Han säger så här, det är inte så att jag har fått tag på det här. Att jag griper tag, att jag har vunnit det redan. Han säger det två gånger. Det är inte ofta som han upprepar sig så där. Men han var fokuserad på att vinna sitt eget liv. Att bli räddad och att få komma till honom som han längtar efter. Kunskapen om honom är så oerhört viktig. Så allt det där andra var ingenting värt längre. Och jag skulle vilja att vi här idag försöker få våra blickar, vårt liv och att göra omprioriteringar. Vad är det som är det absolut viktigaste? I det här området som jag, Rode och Kristoffer och Victoria har jobbat i, där bor väldigt mycket människor. Bara i Thailand bor det 65 miljoner människor. I Sverige bor det ungefär 9 miljoner, lite drygt. Och det bor alltså ungefär 7-8 gånger mer människor i det här landet. Men om man går till länder som Indonesien, där är de 240 miljoner människor i ett enda land. Tre tidszoner i ett samma land. Det är helt fantastiskt. Och går man lite längre norrut, ungefär 20 mil norr om där vi har bott, kommer man in i Kina. Där är 1,4 miljarder människor. Alltså, för mig, jag är inte så där snille på siffror så där, men det är oerhört mycket människor. Tänk att alla, var inte av oss, är evighetsvarelse. Och vi har rätt att få kunskap om honom. Det är en mänsklig rättighet att få höra talas om Jesus. I ett sammanhang, jag var själv inte med, men det var som man hade ett projekt, ett vattenprojekt i norra Thailand. Man jobbar med ett folkslag som heter Laho, som bor i gränstrakterna till Burma och Laos. Och man hade jobbat där. Det var en kristen organisation som jobbade där för att hjälpa dem för att få vatten. De skulle få vatten in i husen, få rent vatten, men också att man skulle få vattenledningarna ut till risfälten så att man kunde odla hela året. Så man kunde få tre skördar istället för bara en. Och man hade jobbat där ett antal månader och all personal var troende. Och så var det ett besök från Sverige. Två stycken från Sverige kom på besök och man skulle göra en uppföljning av det här oerhört viktiga projektet. Ni som jobbar med PMU och de här, det är oerhört viktigt att man har målsättningar och sådär och att allting följs. Och så kom man då från besök från Sverige och så kollade man upp att allting hade gått rätt till och att ekonomin var rätt och att man hade gjort det man skulle göra. Vattenledningen var framme och så vidare. Så sitter man på kvällen. Vi sitter inte så här som vi gör här, utan man sitter i huset eller man sitter ute på gården och så har man en eld. Och där sitter man och värmer sig. För i norra Thailand är det inte som i södra Thailand. Där är det lite kallare. Och det kan krypa ner mot en 3-4 grader på så här på kvällarna. Och det är lite kyligt så där. Och där satt man och värmde sig. Och så var det en av svenskarna som sa och började berätta om Jesus. Och ju längre han berättade om detta så såg man hur byhövdingen, han blev smörkare i ansiktet och han tittade hårt på de här andra som hade arbetat där. Och när den här killen hade berättat, eller mannen hade berättat då, så sätter han sig armarna i kors och så säger han sig: hur kan ni hålla tyst om det här? Hur har ni kunnat hålla tyst om det här hela tiden? Har du vetat om det här och inte sagt någonting till mig? Va? Hur kan du? Alltså det är en ganska härlig reaktion egentligen. Har ni vetat om det här hela tiden och inte sagt någonting till oss? Så han var riktigt förnärmad och han var till och med upprörd. Hur har ni kunnat hålla tyst om det här? Ja, hur kan vi hålla tyst? Hur klarar vi det att inte säga någonting när människor går evigt förlorade? Om vi tror på det. Eller har vi blivit så fina i kanten att vi inte vågar säga hur det är? Tänk om jag den där kvällen skulle säga nej. Jag har ju sovit en stund. Jag är inne i min djupsömn, min skönhetssömn. Sluta nu. Ni kan ju inte väcka mig nu. När jag har det så skönt här i min bädd. För den var skön. Men min reaktion var upp på med byxorna, på med tröjan och i med skorna, eller det var inga skor, det var sandaler. Sätter mig på min moped med brandchefen, högste chefen egentligen för räddningsverket. Jag och han åkte runt. Han med megafon så ropar vi: snälla ni, vakna! Vakna! Det är en ny jordbävning. Vi måste gå härifrån. Det är ju egentligen en rätt inställning, eller hur? Vi måste ju rädda så många som möjligt. Men då börjar mina tankar fungera. Hur ska vi göra för att vinna mer människor på tro på Jesus? Ja, egentligen är det att bara berätta att vara. Vi behöver inte vara så mycket. Vi egentligen behöver inte säga så mycket egentligen. Men vi måste vara, och vi måste vara beredda på att svara när människor ger oss tillfälle. Det fanns en tid i den första kristna kyrkan här då man hade blivit fylld av den helige ande. Ni vet, de blev uppfyllda av den helige ande och 3000 blev frälsta på en dag. Halleluja! Tänk så många som blir frälsta. 3000 på en och samma gång. Wow! Tänk om vi skulle få uppleva det i Södertälje. Tänk om Roger och Mats och några stycken till ett Toffe och skulle börja och profetera. Och människor skulle... Roger skulle börja prata assyriska. Det skulle vara ett under. Wow! Och Mats, han skulle börja prata kurdiska. Toffe, han skulle prata bohuslänska. Ja, det har han gjort. Men tänk om det skulle vara så där. Och vi skulle få se det här hända. Kan det hända? Ja, det kan hända. Och jag tror att vi är på väg dit. Men ni vet, när man läser apostlagärningarna så läser man och man följer och så blir 3000 frälsta och plötsligt några... Värsta lite längre fram så står det att det var 5000 män. Nu plötsligt så räknades inte kvinnorna längre. Nu var det bara männen som räknades. 5000 män var med på vägen. Under hur stor egentligen församlingen var vid den tiden. Och så står det också att dag för dag så blev människor börja tro på Gud. Och till och med prästerna började tro. De som var motståndare till allt det där. Och så håller det på hela tiden. Men det var ju så härligt att vara i Jerusalem. Det var ju så skönt. Och vi har det så bra i Jerusalem och vi vill inte göra någonting mer. Man trodde vid den här tiden att man var ungefär 15 000. Tror jag. Det var någon som har sagt 15 000 troende. Wow! En församling på 15 000. Vilken grej! Men vet ni vad? Gud hade... en annan tanke. Det var ju inte bara att man skulle gotta sig i Jerusalem eller gotta oss här i Pingstkyrkan i Södertälje. Utan vad sa Jesus det sista han sa till sina lärjungar? Han sa så här: ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Att bli, vadå? Vadå? Mina vittnen. Vad skulle de vittna om? Om honom själv, eller hur? Att bli mina vittnen, vart då någonstans? I Södertälje? Ja. Ja, Södertälje. Du var med. Nykvarn? Nej, nu ska vi inte... Ja, Nykvarn också. Det behövs mycket. Jerusalem. Judean och Samarien. Alltså, man skulle dra sig utåt. Men man hade glömt det där på något sätt. Det var inte så många utanför Jerusalem, vad vi vet i alla fall, som hade börjat att tro, hade fått höra talas om det här. Man stannade i Jerusalem, men Gud ville någonting ytterligare. Vet du vad han gjorde? Han sände nästan en förföljelse. Kan det gå så? Vill Gud... att det ska bli jobbigt för oss? Nej, jag tror inte Gud vill att det ska bli jobbigt. Men han vill att vi ska lyda hans, vad han har sagt till oss. Han sa, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det råkade bli så här att det blev en förföljelse. Den dagen var det den första personen i Jerusalem som fick ge sitt liv. För tron på Jesus Kristus. Han fick ge sitt liv och han hette, vadå? Vad heter han? Stefanos, ja. Han var den första martyren. Sen har det blivit många, många fler efter det. Men den dagen, står det i det åttonde kapitlet, så utbröt en svår förföljelse. Och alla, då menar jag alla, fick ge sig av. Och det var bara 12 stycken kvar, nämligen apostlarna. Tänk om det skulle vara så att jag och du fick ge oss iväg och vi var tvungna att springa förbi Nykvarn. Va? Hur skulle det se ut? För att rädda vårt liv, för att ta oss lite längre uppåt, för att rädda vårt eget skinn. Men på vägen så står det så här, att de som blev kringspridda, vad gjorde de? Jo, de gick runt och predikade, står där i den här, min bibel i alla fall. Men vad det egentligen står, jag och Roger, vi har gått på bibelskolan. Ingrid också, samma skola. Det står där faktiskt så här, att de gick runt och sladdrade. De gick runt och pratade om det som var det viktigaste. För de hade ju fått lämnat allt. De hade lämnat sitt hem, sitt arbete, sin trygghet hade de fått lämnat. Och nu var de för att rädda sitt liv. Men de höll inte tyst, och de var inte bittra heller. Ja, kanske lite. Men de tog i alla fall tillfälle och berättade om Jesus. Och så får vi då följa en kille som heter Filippos. Han kom till Samarien, och så blev det väckelse där också. Därför att han berättade om Jesus. Jag tror att det var många eldar runt omkring, och det var därför som evangeliet fick en sån där enorm spridning så där fort. Hur ska vi göra i det här landet? Vi befinner oss i ett område utav världen, i det här delen och det här landet, som kanske är det minst gudfruktiga området, Mälardalen. Det är där ni bor. Det här Gud har ställt er. Hur och vad har Gud sagt till er att ni ska göra för att vinna det här området? De här människorna som Gud har gett er. För Södertälje har Gud har kallat er hit för att vinna den här stan. De här människorna som ännu inte har fått möjlighet att få höra om Jesus. Höra talas om honom. För han vill bli känd. Han vill skapa en relation. Det är det som jag tror att det är siktet, målsättningen med den här församlingens liv. Målsättningen är att vinna så många som möjligt innan Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka. Det är bara en tidsfråga. Och vi ska ha många med. Vi ska ha många med. Och jag tror att den mest intressanta tid, det är inte då 40- och 50- och 60-talet, utan det är nu. Tänk om vi skulle få den här, vad härligt, tänk att vi är här just nu. Undra vad Gud vill göra idag. Undra vad han vill använda mig till. För jag tror att han vill använda dig. Ja, han har gett sina gåvor till dig. Han har lagt ner sina gudagåvor i ditt liv. Tänk om du skulle börja använda de gåvorna som Gud har lagt ner. Istället för att låta dem bara ligga där och inte användas. Den här församlingen behöver dig. Dina bänkkamrat behöver dig. Han behöver dig, för han har gjort sig beroende av oss människor. Det är ganska intressant. Gud har gjort sig beroende av oss. Han har ju all makt. Han kan göra egentligen vad han vill. Men han vill använda oss. Så vad är målet i ditt liv? Jag skulle kunna berätta hur mycket mer som helst. Jag skulle vilja berätta lite grann om vad som händer i Kambodja. Får jag göra det? Ni vet att ni har jobbat med Kambodja sedan 1975. Tror jag hörde. 1975 så bestämde ni er för att börja jobba med det här landet. Det var alltså efter kriget. kriget hade börjat. Och egentligen så var det också den tiden som många av människorna miste sina liv. 1,8 miljoner på 3 års tid dog i det här landet under Khmer Rouge. Och det har varit tyst, men ni har ändå jobbat, ni har offrat, ni har gett en stor del av er missionsbudget till detta land. Man har kanske inte hört så mycket. Det har varit lite tyst. Det kanske inte har varit som i Burkina Faso. Men vet ni vad? Det har inte varit tyst i det landet. Gud har verkat när Khmer Rouge blev utkörda ut Phnom Penh och ut, långt ut på landet. Vet du hur många kristna det fanns i landet då? Som hade överlevt förföljelsen. 200. 200 personer var kvar som man visste hade en, som var troende. Jag började jobba lite grann i Kambodja år 2000. Då fanns det 200 församlingar år 2000. 2 år senare så var det 1000 församlingar. Nu säger man är uppe på 4 500 församlingar. Tack för att ni har varit med och varit trogna. Varenda krona, varenda öre som ni har varit med och satsat i det här arbetet. Ni kan tycka att ja, egentligen har vi inte bett så mycket förut. Det kanske är missionsrådet eller någonting sådär. Men vet ni vad? Gud lyssnar. Och Gud verkar. Idag finns det tusentals, tiotusentals kristna i det här landet. Och det är en väckelse som går. Jag säger så här. Och det säger jag inte med för att jag vill smickra er. Men det kanske är den mest intressanta väckelse som håller på att ske. I alla fall i bortre Asien för tillfället. Det är i Kambodja. Och där har ni varit med. Tack för det. Tack för att ni har satsat på det här. Och vi och ni får vara med och se en skörd. Och jag tror att vi tillsammans, för vi har fått förmån att få jobba tillsammans med er, att vi ska få se en ännu mer och större och intressantare tid i framtiden när det gäller Kambodja. Och vi har haft lite snack om Mats. Om Kambodja, och jag skulle vilja dela det här tillsammans med missionsrådet men också med er som församling. Men vi måste ta det den vägen. Vi pratar tillsammans och så kan vi börja planera inför framtiden. Därför att det finns så mycket som händer där. Unga människor som satsar sitt liv. Jag har en kompis där ute. När jag var där första gången så hade han 2 församlingar. Han var ungefär 22-23 år. Och så kom jag tillbaka några månader senare. Då hade han ytterligare 2 församlingar som han jobbade med. Och så här hände det hela tiden. Och man bara sprider den här glädjen kring sig. Och det här är faktiskt ett av era resultat som ni har varit med om i den här församlingen. Man vet inte allt vad som sker, men Gud verkar. Så glöm inte att be för Kambodja. Glöm inte att be för era missionsländer. Burkina Faso, Kambodja, Balkan och så vidare. Ni har jättemycket som ni håller på att jobba med. Och så har ni här hemma. Nu ska jag avsluta. Nu har jag pratat jättelänge här. Men jag tror ändå att Gud har talat till dig idag. Han har ett budskap till oss att vara fokuserade, att vara målinriktade. Hur fokuserad är du? Är det så att du behöver göra några typer av omjusteringar, så gör det nu. Ta tid, samtala med honom. Du behöver inte komma fram hit, vi ska inte ta fram någon. Men är det så att du vill ha samtal, så finns vi till hands. Jag finns här, det finns ytterligare andra som vill stå till till tjänst för dig. Ska vi be tillsammans? Och när vi ber nu, eller när vi böjer vårt huvud, så kan du prata med honom. Du kan prata lite tyst eller tänka eller vad du vill. Så gör det. Vi tar en liten stund.